Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sedan tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt.
Men vad händer då när man har för mycket stress i livet och när ska man söka hjälp?
Vi är ju gjorda för att klara av perioder av stress. Det är snarare då stress utan återhämtning som är dålig för oss. Mm. Och det tycker jag att vi pratar alldeles för lite om. För när vi allt som ofta ser alarmerande rubriker kring stress så riskerar vi faktiskt att göra människor stressfobiska. När det istället borde vara viktigare att informera vikten av balans mellan stress och återhämtning. Ja. Man kan ju faktiskt ställa sig själv frågan, när hade jag senast tid för vila, återhämtning, självomhändertagande och trygghet? När gjorde du någonting senast som gjorde att du kände dig psykiskt och fysiskt återställd efteråt? Om man då märker att det var nog ett tag sedan och jag vet att jag samtidigt har mycket stress i mitt liv, då kan det faktiskt vara dags att fundera lite på din balans mellan de här två.
Gud vad sant. Ja. Men också så här, att bara ta sig tiden att inte göra ett skit.
Ja.
Det är så svårt idag, men för att man känner sig liksom utanför, då blir man istället uppstressad över att man ska bli utesluten från gruppen. Eller liksom.
Och jag tänker att man oftare tänker så, hur mycket stressar jag istället för att ställa sig själv frågan, hur mycket återhämtar jag mig? 100%.
Hur mycket chillar jag?
Mm. Hur mycket chillar jag? Och det är ju nästan som att vi människor idag har en färdighetsbrist. Ja. Vi kan inte återhämta oss. Nej. Vi vet inte hur man gör. Och ska vi göra det, ja, då ska det banne mig ge effekt direkt.
Ja,
jag är på yoga en gång och så känner man sig stressad. Mm. Så vill man inte fortsätta.
Nej. Precis.
Mm. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Hej och välkomna till avsnitt 366 av Ångestpodden.
Hej på er allihopa!
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag känner liksom att idag vaknade jag med sånt jävla skjuts i steget.
Alltså vet du, jag känner mig som en så god människa senaste tiden. Och det är så vidrigt äckligt att känna det.
God,
men jag känner som gud, jag ska ha så mycket förståelse för människor. Och jag har typ haft det i så 3 dagar nu.
Aha. Du menar så, om någon beter sig kanske lite konstigt eller illa, så ska det bara så, det finns något sår
det finns
i grunden.
Själv. Nej men du vet, så, alltså gud, allt är inte så svart eller vet. Alltså förstår du? Ja, också ja. Att jag så, jag är en bra människa i 3 fucking dagar. Det är rätt äckligt av mig.
Nej, så här, man har den inställningen i 3 dagar och redan efter så kort tid är man så, jag är nog en ganska god människa.
Ja, det är också det. Du är den äckligaste typen av människa som ser sig själv som så god. Jag har varit med om en mardröm. Och detta, många har varit med om det här som lyssnar. Det är jag helt övertygad om. Jag har fått en inflammation i min visdomstand. Så helgen som var besökte jag tandläkaren 3 gånger.
Ja.
Alltså, jag har aldrig i mitt liv upplevt den smärtan. Alltså på riktigt.
Nej, jag fattade det.
Det var liksom, det bara pikade och pikade och pikade. Och man trodde inte, nu blir det jävla inte värre. Jojo.
Mm.
Det blev det. Och också, du vet, när man är så hjälplös, man bara, det här är mitt liksom nya normaltillstånd som ja, jag alltid som när jag blir sjuk.
Jo, men det, och det tror man, men vad fan, det räcker typ att jag har ont i huvudet i 2 timmar så har jag ju glömt hur det är att inte ha ont i huvudet. Alltså,
ja,
det är ju, ja.
Ja. Ja, men verkligen. Och att man är så, nu kommer jag aldrig få tillbaka någon slags livskvalitet.
Mm, precis. Bara, livet är paj.
Ja, men verkligen.
Klipp till 2 dygn senare när det faktiskt är bättre.
Ja. Och jag, alltså jag har ju inte dragit ut eller så, utan det kommer det ju förmodligen bli tal om nu, så att säga.
Mm.
Men jag, alltså den här inflammationen, alltså förstår du att det kom var från min tand?
Jo,
alltså förlåt!
Men också när man väl börjar prata om så visdomständer och sånt, det är ju liksom helt sanslöst vanligt. Det, det är ju fler som har sagt, ja men de har jag dragit ut, eller om jag har dragit ut en, nu när du väl har pratat om
jag
det.
Jag har gjort det, för de flesta gör det när de är typ så 22.
Ja, när de börjar komma liksom.
Ja, nu är jag 28. Alltså nej. Och de bara, det är svårt att hålla rent, och du känner man sig så jävla äcklig.
Ja.
Alltså att man är så, okej, jag kan inte ens med det här med hygien. Alltså,
nej, men så här, jag borstar tänderna jätteslarvigt. Ah, och så ibland kanske jag hoppar över det, eller vadå?
Fy fan. Alltså, och sen alltså den liksom smärtan, och så här, du vet så här, tandläkare som beter sig jävligt illa, om jag ska vara ärlig. Mm. Alltså så, har ni liksom hört talas om gästfrihet när jag kom in i ett rum hos tandläkaren? Det var så dålig stämning. Och liksom, jag blev anklagad för att jag är, hej, jag ber om ursäkt för att jag har fenomenet tänder.
Ja, liksom. Hos tandläkaren.
Ja, alltså usch! Ja. Så det har varit en mardröm.
Mm,
nu är det ju tisdag när vi spelar in det här introt. Och jag har ju fortfarande mycket känningar. Jag går ju fortfarande på smärtstillande, så att säga.
Mm, men det är ändå, det lutar åt att det går åt rätt håll.
Det går åt rätt håll. Det vill jag ändå verkligen också säga.
Det, så här, hoppet om att livet kanske inte är förstört ändå, det finns ändå där.
Ja.
Ja. Vi är denna vecka sponsrade av Mendly, appen som gör det möjligt att gå i chattterapi direkt i telefonen.
Och vi har ju jobbat tillsammans med Mendly, ja, men länge nu.
Mm.
Och jag tänker att man kanske undrar så här, men för vem passar Mendly? Passar Mendly för mig?
Mm.
Och de flesta som upplever att de är i behov av stöd, de kan använda sig av Mendly.
Mm. Och skulle det vara så att du mot förmodan vänder dig till Mendly och de känner att de inte kan hjälpa dig, då kommer de hjälpa dig att liksom tipsa dig om vart du kan vända dig och hur du ska få hjälp.
Ja, och Mendly är ju då, precis som du sa Sofie, chatt terapi.
Yes.
Och genom chattterapi kan man få hjälp med nedstämdhet, oro, stress eller sömnproblem till exempel. Man måste vara 18 år för att använda Mendly.
Och Mendly är alltså en app som du laddar ner på App Store eller Google Play. Och när du väl har laddat ner appen, så det första du får göra är att svara på lite kontrollfrågor liksom om ditt mående. Och det tyckte jag var väldigt skönt när jag själv började, för då fick jag liksom en överblick över mitt egna mående, för att Många frågor är man ganska dålig på att ställa till sig själv. Ja. De behöver komma utifrån liksom. Sen blir du ihopmatchad med en terapeut eller en psykolog och sen är chatten igång och då skriver du när du vill.
Det är jätteviktigt att komma ihåg att om du befinner dig i en livshotande situation där du har allvarliga självmordstankar så ska du alltid omedelbart ringa 112.
Ja, och när du väl har igång chatten sen så kan du som sagt skriva när du vill. Du får svar 3-5 gånger i veckan och detta gör alltså att det inte är någon kötid alls. Så du kan komma igång redan idag.
Tack, Mendley.
Och idag har vi med oss en så spännande gäst.
Ja, men just ett spännande liksom avsnitt väntar dig som lyssnar.
Ja, vi har ju kollat på SVT:s serie Under kniven av Erik Galli.
Ja, som handlar om skönhetsoperationer och som handlar om att allt fler svenskar gör skönhetsoperationer och att hela den här industrin växer, jag menar, över hela
så
världen.
Så det fucking knakar.
Nej, men snälla! Alltså, och vi gjorde ju ett avsnitt om fillers och skönhetsoperationer för ett tag sedan.
Mm.
Och sen dess så är det väldigt många av er som har sagt så här, kan inte prata mer om det här? När vi såg programmet, vi fullkomligt älskade det. Vi var så här, Erik måste komma till podden.
Ja, så det är vad ni ska få lyssna på idag helt enkelt.
Ja, varför pratar vi inte om ingrepp? Varför är det så tabu? Borde det vara tabu?
Mm.
Vi får se.
Är det kanske bra att skämmas?
Är det kanon liksom?
Mm.
Vi rullar intervjun med Erik Galli.
Varsågoda! Hej Erik och varmt välkommen till Ångestpodden.
Hej, tack.
Superkul att ha dig
här. Jättekul att vara här.
Ja, men nu är vi, alltså det här programmet Under kniven har liksom golvat oss.
Nej, men det är sant. Jätteglad.
Alltså, du vet, jag har också suttit och liksom, alltså, jag har liksom äcklats av mig själv för att jag...
Vadå, varför då?
Nej, men för att jag så länge har levt i så, ni vet, jag vill operera mig och att det är så spännande och att det är, men samtidigt har jag
liksom... Du känner igen dig?
Ja, jättemycket.
Mm.
Men du ska ändå få berätta vem du är för våra okay. lyssnare.
Jag är journalist och tv-producent. Mm. Så jag skriver lite grann, men mest har jag gjort tv och mycket då liksom kulturjournalistik typ. Och sen har jag jobbat lite med nyheter också, typ Morgonstudion och Rapport och sådär på SVT. Men nu har jag då gjort det här programmet som heter Under kniven, som vi ska snacka om.
Ja. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Relate, känner jag. Haft mycket ångest. Och för mig, min ångest handlar mycket om skam. Eller de är ganska tätt kopplade, de känslorna. Och det gäller liksom inte bara det vi ska snacka om sen, så här ingrepp och skönhet och sånt, utan generellt. Den känns ganska, för mig är den ganska liksom individ. Man känner sig ganska själv i den. Ja, jag vet inte.
Ja, men jag fattar.
Mm-hmm. Nej, men just liksom Under kniven och alltså det känns ju som att programmet också är väldigt personligt för dig. Mm. Alltså, hur fick du liksom idén ändå till att också, men till att göra ett program som ändå kommer dig så nära?
Ja, alltså egentligen är det ju lite konstigt att jag inte har gjort ett program om skönhetsingrepp tidigare, för att jag har liksom alltid varit så intresserad av det. Men nu kändes det ju liksom, ja, men ni fattar ju om man är en viss generation, tycker jag, så är det som att det är svårt att inte se skönhetsingrepp runt omkring oss, och det blir mer och mer så här. Sociala medier liksom överallt, inne på nätet, kändisar, och nu det som jag tycker är typ på senaste tiden lite intressant är så här, nu är det som att, alltså förut känns det som att man skulle operera sig för att se ut på ett visst sätt, men det skulle liksom inte synas att man var opererad helst. Men idag är det som att det finns ett nytt ideal bland vissa som är liksom att det är inte ens, det finns ingen människa som ser ut så, utan man ska se ut som en plastikopererad person.
Ja.
Och då tänker jag, alltså, även när det är bra gjort, jag tänker på så här, typ Kylie och sådana personer.
Exakt.
Det är så här, ingen människa föds med det utseendet.
Nej.
Det finns liksom inte på riktigt. Men ändå är folk typ så goals.
Ja, hela Kardashian liksom.
Men jag tycker också det är lite obehagligt hur man, alltså, för jag kan ju ibland känna mig lurad av, ja, men, låt säga typ influencers jag följer då som har gjort mycket som har gått under radarn. Mm, mm. Och så kanske det är då typ, ja, men, säg att man har gjort någonting med rumpan.
Ja.
Samtidigt så vet jag att den här personen tränar väldigt mycket. Så jag, de får ju mig att tro att det där är bara en squatrumpa.
Ja.
Men det är ju inte bara det.
Nej, nej, verkligen.
Ja.
Verkligen. Nej, men, och nu tycker jag nästa steg som jag tycker är svinintressant nu är liksom, jag följer Madonna på Instagram och hon har ju fått ganska mycket skit senaste tiden för att hon liksom har då opererat sig till oigenkännlighet. Men grejen är att om man kollar på liksom videos på henne som andra tar, så har hon ju inte, alltså hon ser ju inte ut som på sina bilder alls, utan de är ju extremt photoshoppade, alltså löjligt photoshoppade. Och då börjar det bli så här, det är som att det spelar mindre och mindre roll hur man ser ut på riktigt. Alltså, det är den nya så här, internetpersonen som är viktig nu. Och hon vet ju att hon inte ser ut så. Och hon skiter i det. Och hon har till och med kommenterat i videos och varit så här, det, ni ska skita i hur jag väljer att se ut. Alltså, så här, som att hon kan, liksom, om man bara låtsas att man ser ut på ett sätt, så är det det som betyder något.
Ja, eller
för ingen kommer ju ändå se Madonna IRL.
Nej, exakt.
Precis. Eller lite så, det jag väljer att lägga, det är liksom min Instagram är en konstform, och den gör jag vad jag vill med. Och det, jag har inte sagt att det är jag.
Nej, nej, precis.
Det är bara det är någonting ni följer.
Men precis, för alla vet ju att det inte är hon. Men just nu är vi i någon så här period när folk stör sig på det. Exakt. Folk kan liksom inte acceptera det. Men om man tittar på typ Kardashian-klanen, de photoshoppar ju vilt också. Och nu är det så här, det finns hela konton som bara går ut på att avslöja deras, de har ju så här filter som funkar på videos också, som gör att de blir smalare och sådär. Och ibland så lägger folk upp så här glitchar den typ, så man ser
bakgrunden.
Men det blev väl någon jätteså med för ett tag sedan med, vad det, gud att jag så inte kan alla, Courtney, jag kommer inte ihåg. Men ja, det blev någon jättegrej med det
säkert.
Alltså, ja, kan jag ge mig lite panik också, känner jag.
Ja, precis. Det är speciellt.
Men i programmet så framkommer det att du har gjort både liksom plastikoperationer och fillers och att du också har känt väldigt mycket skam kring det här. Vad har du gjort för de som inte har sett programmet ännu?
Jag har opererat, det här är inte kanske i ordningsföljd då, men jag har opererat, jag har slipat ner mitt pannben, jag har gjort min haka mindre, jag har gjort 2 näsplastiker, för det första blev misslyckad. Och sen så har jag lagt fett i kinderna 3 gånger. Inte för att jag ville ha enorma kinder, utan för att det inte heller funkade så bra. Och sen har jag gjort botox och fillers.
Men varför tror du att du har känt så mycket skam kring det? För det gör man ju.
Ja, det gör man ju. Alltså, jag tycker att det där, nu har jag fått den frågan ganska många gånger och jag hatar lite att behöva svara på den, för att det är den frågan man ställer såklart, men så här, det är det jag försöker ta reda på i det här programmet och det är ganska svårt. Alltså, det finns så här, I wish att jag hade ett bra svar på det, men så här, jag tror att dels så här, det är ju en skitsnacks, det är ju ett saftigt skvaller och vi gillar ju att se de här kändisarna typ. Vi gillar ju att så här, ta ner dem på jorden. Det är ju liksom en så här grej som vi har som gemensam kultur typ. Så det blir ju rätt så här snaskigt och så här, många har en bild av att det alltid blir fult eller att det alltid går överstyr. Så man ser ju, man pratar ju ganska nedvärderande om ingrepp. Och då vill man ju liksom inte vara den typ första som går ut med det och bryter det typ. Men sen så tror jag att en del av den skammen handlar om kanske lite sundare saker också eventuellt. Alltså, nu har jag börjat märka att det kommer en så andra vända av personer som skriver kritiskt på nätet. Först var det ganska mycket hyllande och nu börjar det komma lite mer så här negativt. Och då är det flera som har skrivit så här, jag vet att Lady Damer skrev om det och Gunilla Brodrers skrev om det i Expressen, att så här, skam kan också vara en sund känsla. Och jag fattar ju vad de menar. Så här, man kanske är rädd för att bli ifrågasatt, eller man vet att så här, det här kommer kanske inte från en sund plats. Fast frågan är varför man ska skämmas över om man, jag vet inte. Jag får fortfarande inte helt klar med det.
Alltså, jag tycker också det är så jävla svårt. Jag minns när jag skulle säga i podden att vi gjorde typ för ett halvår sedan ett avsnitt om så fillers, botox, skönhetsingrepp typ. Och så var jag så här, jag bara, ska jag säga att jag har gjort botox i pannan? Jag tyckte det var världens grej. Jag bara, hur ska lyssnarna se på mig då och så här? Och att jag också har försvarat det för mig själv, att så här, men jag har så mycket spänningshuvudvärk.
Ja, just
och
det.
Bara, men, men då räcker det ju att du tar då, där du biter.
Ja, precis. Men, det har ingenting med pannan att göra.
Exakt. Men, eller, alltså, kanske, men det tar jag ju också. Men sen så egentligen, nej, det är för att jag vill såklart inte ha vinka där.
Ja.
Mm. Och att det, alltså jag skäms mycket för jag vill, jag är så rädd, och detta låter ju med, så jävla fördomsfullt mot de människorna, men jag vill inte bli sedd som så Paradise Hotel.
Nej.
Alltså, och nej, det med, alltså att jag ens säger det är ju liksom jätte liksom vidrigt mot personer som är med i Paradise Hotel, men ni fattar ju vad jag menar när jag säger det.
Mm.
Precis.
Att man liksom inte vill bli så Linda Rosing i Big Brother 2006. Ja. Typ. Mm. Alltså.
Men jag vet inte, det är någonting med skam också, för jag folk har varit väldigt snälla i, efter det här programmet, alltså jag får bli så lovebombad av så strangers på internet, och det är liksom på typ Insta, och det är väldigt mysigt, men jag har ju sett att det har gjorts en flashback-tråd om programmet till exempel. Och den väljer jag att inte gå in i.
Nej.
Och det är för att jag vet att jag kommer känna jättemycket skam. Fast, fast jag kan vara så här, de här, det här är liksom idioter. Ja. Det är ju liksom the scum of the world som skriver där. Det vet jag, men ändå vet jag att så här, någon kommer skriva så här, den där bögen med ankläppar, typ. Vad tror han att, vad tror han egentligen? Det är klart folk kommer tycka att han är äcklig, typ. Mm. Och då kommer jag känna skam när jag ser det, jag vet det. Och det är ju det är ju bara dumt.
Ja.
Nu står jag ju ändå för vad jag gör, men ändå så.
Exakt.
Ja, men du gjorde ju mycket av det här i hemlighet för att du inte ville att någon skulle veta om det liksom. Ja. Men i programmet så uppdagades ju också att många har vetat om det, fast du inte har trott att någon har gjort det.
Ja, och det är ju bara ren förnekelse, för jag är ju liksom inte lågintelligent. Alltså, så här, det är klart att om du opererar i 7 gånger på 10 år och liksom känner mycket av samma folk och så här, gör fillers och botox, alltså, det är ju och dessutom är ganska, alltså, syns i tv. Ja. Typ. Alltså, det är så här, ja, men vad fan tror du? Det är ju klart att några kommer liksom se någonting och kanske börja diskutera vad de har sett. Liksom.
Mm. Ja. Men vet ni, alltså jag minns ändå nu när jag satt och funderade och när jag kollade på programmet, typ så för 5 år sedan, när jag inte liksom visste så mycket om så fillers, botox, att jag började se så ofta influencer-tjejer bara, gud vilka, hon har liksom hon har fått sin glow. Hon mår så bra. Ja. Det var bra att de gjorde slut. Man bara, hon har gjort fillers.
Ja, alltså, precis. Ja.
Att jag
väldigt
liksom
mycket människor som helt plötsligt får glow-ups.
Ja, men att jag har verkligen inte typ fattat.
Nej.
Så jag hade också förstått om du hade haft vänner som bara sa, gud, Erik har förändrats, men ja, han har väl bara gjort det. Alltså.
Ja, precis. Och man åldras ju också mellan, jag började liksom när jag var 20 och nu är jag 30. Och det är så här,
det
är 91.
Ja, det är 93 år.
Mm. Och det är så här, mina föräldrar visade sig i serien. De har ju liksom aldrig sett någonting. Och jag har inte berättat för dem. Och det ursäkter ju liksom lite, för de har liksom inte varit så absent parents. Så jag, det har ju varit lite konstigt på ett sätt att de inte har sett någonting. Men så här, att man åldras naturligt gör ju att, jag tror att så här, om man inte som förälder, om det här inte finns i ens värld,
då,
och så träffar man sin son kanske en gång i månaden, då är man ju så här, undrar om han har gått ner i vikt, typ, så äter du ordentligt? Och, så, och jag har också så här, som en ung bög gör, bytt frisyr och hårfärg typ 75 gånger och så här, haft bedrövliga klädstilar. Och liksom, det kanske är lite så här, mycket att hålla koll på.
Ja, precis. Ja, men också, har man liksom inte alls en bild, eller har man en bild av att fillers och liksom plastikoperationer är då det här Dolly Parton-pattarna och, de här jättestora ankläpparna, då ser man ju inte, då är det väldigt mycket annat som går, alltså, verkligen under radarn.
Mm. Ja. Men kan du också känna skam, alltså, över att vilja vara, alltså, normativt snygg? Över att säga, jag vill vara den här normen?
Nej, alltså just den tror jag inte, den idealistiska skammen har jag nog inte känt. Det kanske man borde känna. Nej, men så bra person är jag nog inte. Men sen vet inte jag heller, grejen är att jag vet inte om jag, alltså jag fattar ju att jag, mitt ideal inte är så här, ja, liksom bryter svin mycket mot normen. Men jag har också funderat på, jag tror inte att jag går ju inte och ber om de operationerna som de flesta män gör.
Nej.
Alltså,
nej.
Det är ju väldigt ovanligt att en man går in och förminskar hakan. Alltså alla män, det är en av de vanligaste liksom operationerna bland män, att förstora hakan. Jag har ju liksom lite grann jobbat mot ett lite mindre så här, hårt maskulint utseende. För jag hade så här, väldigt så här, normativt snygg manlig haka typ. Och då, jag är ju inte ens säker på att just mitt ideal, hur normativt är det typ så här. Det är inte liksom, jag vill inte operera mig till Quasimodo typ. Men det är ju ändå så här, jag vet inte.
Ja, men du kan inte känna igen den just skammen kring liksom. Men för det, alltså, den kanske är ännu mer.
Alltså du tänker så att man inte är en aktivist typ.
Ja, men typ.
Mm.
Alltså.
Nej, men jag har nog gett upp. Det tåget har gått.
Ja, ja. Men alltså debatten som har förts nu efter programmet, eller som egentligen är pågående as we speak nu, den har ju framför allt förts av typ medelålders kvinnor, skulle jag säga. Mm. Och den handlar ju också om kvinnor.
Mm.
Men är det många män som har hört av sig till dig som typ relaterar med dig eller som har reflektioner kring programmet?
Alltså, jag måste, min telefon har typ blivit obrukbar sedan programmet släpptes, för att det är så otroligt. Alltså, min Instagram har liksom, det har kommit in någon ny så här funktion som jag inte visste fanns, att den är så här, du får så många meddelanden så typ du behöver inte, alltså jag kan typ inte läsa alla. Nej. Så jag har inte riktigt kunnat gjort en så här statistisk analys än av hur många, men jag, det ser ut att vara väldigt mycket kvinnor.
Ja.
Och väldigt få män. Men fan vad det säger mycket med om. Mm. Ja.
Ja, och jag tror att det är nog ganska få män och många av dem är nog bögar, tror jag.
Mm.
Ja. Men jag blev så glad, eller så här, i programmet när den här killen som gör den här hårtransplantationen. Mm. Alltså, jag har ju typ inte sett det som ett så skönhetsingrepp.
Nej.
Alltså, nej, just det.
Fast jag vet jättemånga män som har gjort det.
Mm.
Ja, du har tänkt att det har varit så här medicinskt.
Ja, men typ.
Nej, men jag tänkt, ja, men det, och det är ju mig helt skevt att jag ens tänker så. Men där har jag tänkt så här, och alltså jag fattar verkligen grejen av att det kan bli ett jättekomplex för män som liksom blir väldigt tunnhåriga tidigt och så. Jag fattar att det är jättejobbigt. Men där tycker jag så lite synd om männen och att det är såklart ett jättekomplex.
Mm.
Men om man som kvinna då typ vill göra någonting i sitt ansikte som man förmodligen har något komplex för, då är det lite fult.
Ja.
Alltså då borde man vara nöjd med det man har. Alltså, varför är du så utseendefixerad? Ja, typ? Alltså, då är vi ju liksom...
Jo, men precis. Implicit så finns det ju... jag tror att många har en så här, en skala över liksom hur okej det är att göra saker utifrån någon form av norm. Alltså, så här, alla kommer tycka att det är okej att en 15-åring får typ... jag vet inte, en tandreglering om den har så här utstående tänder, alltså någonting som verkligen bryter mot normen.
Exakt.
Då tycker man att det är okej, för att man tänker att den personen ska lida.
Mm.
Och, men man tycker också att det är rimligt att den lider. Typ.
Mm. Så, ja, ja.
Medans om du säger, men jag lider svinmycket för att jag har typ för små bröst.
Ja.
Då tycker man inte att det är rimligt. Då tycker man att istället att du borde jobba med ditt lidande.
Ja, alltså,
exakt.
Så, precis.
Exakt.
Mm.
Jag säger inte att det är fel, men liksom, nej, man märker att det finns, folk tycker att det finns två slags ingrepp.
Ja, ja, verkligen. Gud, det är så intressant. Men har du funderat mycket på alltså, att om skammen ser olika ut för kvinnor och män?
Det tror jag verkligen att den gör. Alltså, jag pratade med en... för jag, liksom, lite premissen är också att så här, jag jobbar ju i en bransch där jag stöter på väldigt mycket så här, skådespelare och programledare och liksom, artister och sådär.
Exakt.
Och jag frågade en kvinna som är väldigt känd. Jag frågade henne så här, vill du vara med i mitt program?
Ja.
Och hon bara, nej men jag, sorry men typ jag tror inte att jag känner mig bekväm med det. Och då säger jag så här, men kan inte du bara berätta för mig privat varför du inte känner dig bekväm med det?
Mm.
Och hon bara, nej men Erik, alltså jag har kämpat hela min karriär med att liksom inte bli bedömd för hur jag ser ut av liksom manliga och kvinnliga kollegor. Och jag vet bara att så här, om jag kom ut med det jag har gjort, då kommer jag liksom, varje gång jag liksom syns offentligt, så kommer jag bara tänka så här, nu sitter folk och tänker ännu mer på mitt utseende, och de kommer tänka på exakt den grejen som jag har kommit ut med. Och jag vill inte ha den känslan med, alltså det är den jag har jobbat emot hela mitt liv. Och då kände jag så här, okej, vet du vad, alltså fair enough, du, så här, jag, det fattar jag.
Ja, ja, ja.
Och det tror inte jag att så många män kan komma och säga.
Nej.
Nej, nej, nej.
Och den är ju helt rimlig, den känslan. Och därför skulle jag liksom aldrig outa en kvinna som har gjort någonting typ så.
Nej. Nej. Men menade hon att hon liksom hade kämpat väldigt länge med att inte bli dömd på grund av att hon hade gjort någonting?
Nej, utan bara överhuvudtaget tror jag.
Okay.
Alltså bara så här, det är väldigt svårt att bli känd om man inte är snygg typ, inom vissa branscher framförallt liksom. Och då att hela tiden det finns ju något som heter så här skönhetsparadoxen, mm, som är liksom att, ja, ni kanske har snackat om det till och med.
Nej, nej, men vi
gjorde det lite grann, ja, i vårt egna.
Ja,
ja, men liksom att om man är en snygg kvinna i vissa branscher så får man nackdelar för att, mm, man ses som mindre smart och sådär.
Mm.
Och det blir ju väldigt svårt för många kvinnor då som lever i någon form av offentlighet att så här, du måste vara snygg för att lyckas i din bransch.
Mm.
Men ju snyggare du blir, desto mer liksom kommer vissa personer att se ner på dig i samma bransch.
Ja.
Att så här, okej, hon är liksom, hon kanske är programledarmaterial, men hon är inte redaktörsmaterial. Nej. Eller liksom, nej, den liksom grejen. Det, jag tror att det är mer så hon menade.
Typ. Mm. Mm.
Mm. Ah, gud, det är så jävla intressant.
Ja, men om man också bara så här försöker sätta kropp liksom och utseendet i ett sammanhang så, mm, har det ju också visat sig att alltså om du, ju mer normativt snygg du är så går det bättre för dig på, mm, arbetsmarknaden, i, ja, datinglivet och allting, mm, så. Samtidigt så finns det ju hela den här med att man liksom, ja, man skönhet kommer inifrån att man, mm, ju ska vara naturligt normsnygg.
Ja, precis.
Kan det vara anledningen till varför man inte berättar?
Ja, gud ja, verkligen. Ja. Alltså att det ses som ett fusk typ.
Ja.
Verkligen.
Ja.
Men det är väl hela grejen med så här, bara som alla tjejer är så här, alla killar vill ha en tjej som är osminkad fast, ja, hon får ju, fast de vill inte actually ha en osminkad tjej.
Nej,
alltså de vill bara ha en tjej som har så sminkat sig så perfekt. Ja, alltså det är typ en makeupartist som har suttit i 3 timmar, ja, och bara trollat bort alla skuggor typ.
Ja,
men,
ja,
hon är, ja.
Det är, alltså det är ju bara så jävla sjukt att det finns liksom sminktutorials på hur man sminkar sig för att se osminkad ut.
Ja,
man,
ja, bara,
vad fan
är det? Men man fattar ju den grejen också. Alltså, ja, så, här, så är det ju,
mm,
typ, ja, för många.
Mm. Ja, men det är ju, ja, samma sak som att så här, ah, men en kille vill ha en tjej som kan äta mycket. Bara fan vad sexigt med en tjej som typ svullar hamburgare. Ja, ah, så länge tjejen är jävligt smal.
Ja, precis.
Ja.
Alltså, då är det skitsexigt.
Ja, men det är inte, men sexigt då om en tjock tjej äter pizza.
Nej, det är det inte. Då är det äckligt. Ja,
ja,
exakt, precis. Mm.
Men liksom, har du någon gång känt, alltså har du, eller det förstår man ju lite i serien med, men så här, har du verkligen ångrat att du har gjort saker? Och inte bara då tänker jag liksom för, mm, att du fick till exempel komplikationer, mm, utan alltså har du ångrat att du har gjort något?
Ja, alltså det beror ju på vad ånger är liksom, mm, men så här, ur bemärkelsen, ja, alltså jag tycker ju, jag är ju inte speciellt nöjd med liksom flera grejer som jag har gjort. Och det är ju, tror jag, mycket mitt eget fel. För att jag typ, mm, så valde kirurg efter vem som var billigast och kanske var väldigt otålig. Alltså så här, jag, ja, kanske borde ha kollat upp det här ingreppet mycket mer och kollat så här, finns den bästa kirurgen ens i Sverige? Och då kanske man kommer fram till att så här, okay, det här ingreppet är ganska ovanligt. Mm. Då kanske det är en kirurg i Spanien som gör det bäst.
Ah.
Och då kanske det blir dubbelt så dyrt. Och då är det så här, ja, men då är jag 23 och säger så här, men då har inte jag råd. Och man, mm, bara, nej men Erik, då kanske inte du ska göra det här, nej, ingreppet nu. Så, så, mm, att, så att ur det perspektivet så borde jag inte ha gjort flera grejer, skulle,
mm,
jag säga.
Mm.
Men under programmets gång så är du ju många gånger väldigt ledsen. Mm. Alltså det är mycket tårar, ja, i programmet liksom. Vad mår du? Nej, men vad är det liksom för känslor som har väckts i dig under tiden du har gjort det här programmet?
Ja, men dels jättemycket skam hela tiden för att det är ju lite KBT nästan allt jag gör i det. Alltså att jag, mm, istället för att vara rädd för att man ska skämmas av någonting, så bara göra det och se hur illa det nu blir liksom.
Mm.
Det är mycket det som KBT går ut på.
Mm.
Så att det har ju hela tiden varit nästan så här, okej, okay, vad är det värsta som jag skulle kunna, vad vill jag inte höra nu från folk? Okej, okay, nu utsätter jag mig för det och ser hur illa det är. Så att så här,
ah,
när folk typ gissar på mig i en studio vilka ingrepp jag har gjort, mm, till exempel,
mm,
det vill man ju inte höra som opererad, att så här, man ser.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Opererad ut. Men typ så att mycket skam. Men det är klart, jo, men också så här, jo, jag är ju ledsen flera gånger i programmet och det är ju, jag gråter ju mycket så där, och det är ju superpinsamt.
Nej, det är fint.
Ja, men ja, okej, men det känns de scenerna kan liksom inte jag se nu, utan då blir det en spol för mig. Ja, men det är, så här, det är ju sorgligt såklart att tänka så här, men man tycker ju typ synd om sig själv, men så här.
Ja, men också, alltså jag tycker också, ja, men som hon, den här tjejen som är med också, som har gjort så många bröstoperationer, hon är ju med skitledsen såklart. Och det är så här, alltså det adderar ändå någonting för att man också får se att så här, det är inte så jävla svart eller vitt, det är inte så enkelt att säga, jag gör det här, jag blir glad, jag gör det inte, jag är ledsen, nej, jag kan göra det, var ledsen, och varför gör jag det, men jo, men jag vill ändå göra det, alltså.
Verkligen.
Det jag tyckte var intressant var hon, jag tror hon var psykolog, som var med och sa, eller nej, hon jobbade nog själv på en klinik, men hon sa det att man kan se ändå att många, ja, men säg att man gör någonting, bara kanske fillers liksom, bara fillers, men ja, något lite mindre ingrepp, men av det lilla så kan man ändå få en skjuts i livet, alltså så här, då börjar man kanske träna mer, ta hand om sig själv mer, alltså att en så liten sak kan ändå göra väldigt mycket för en psykiska mående också, om det då är någonting man har tänkt på länge, men samtidigt kan jag tycka så här, men det är också asorgligt.
Ja, att man, och frågan är ju, alltså, det, hon, för hon är plastikkirurg som säger det, och hon var liksom toppen, och hon är en jättetrovärdig expert i liksom, när hon ska prata om kirurgi och sådär, hon är liksom jättebra, men just det där uttalandet, det lät ju jag vara kvar, för att jag tänker att min publik liksom inte är dumma i huvudet, och det står ju att hon är plastikkirurg, men det är ju också lite så här, det får man ju ta. Där tycker jag att hon liksom representerar också en bransch.
Ja, precis.
Och det blir ju lite så här, så pratar ju kanske en plastikkirurg om ingrepp. Att så här, som att det är en isolerad grej. Du kan gå och göra det en gång och då får du en skjuts i hela livet.
Ja, precis.
Och så här, det kanske funkar så för vissa människor. Men
för det är typ anledningen till varför jag inte har vågat göra någonting. Det är för att jag är så otroligt rädd att jag skulle bli beroende. Att jag skulle bara liksom fortsätta se nya saker hela tiden och bara helt plötsligt inte känna igen mig själv i spegeln. För att jag liksom, ja, men, eller kanske inte ens klarar av att se mig själv i spegeln för att, ja, men det blir för mycket. Liksom. Jag hade varit så rädd att bli beroende.
Precis. En sak som jag har tänkt på, som jag har sett folk skriva lite om, att det är så otroligt sorgligt, det är så här. Och som jag också har fått frågor om i liksom intervjuer. Så här, ah, men det är så sorgligt att Erik, han har gjort alla de här operationerna och han har inte blivit lyckligare alls. Och det blir också så här, det är ju inte, jag tycker inte riktigt att det är ett misslyckande egentligen, för att jag har inte gjort dem för att bli lycklig. Nej. Alltså det är ju ändå, det kanske någon gör, men så här, jag har ju gjort operationer för att bli snyggare. Alltså inte lyckligare. Det är liksom, så här, jag säger inte att jag har blivit lyckligare av det. Men det kanske inte heller var målet.
Nej, exakt. Men en annan sak som så är typiskt liksom plastikkirurgi, alltså plastikkirurg att prata med, är att så här, nej, men vi förändrar ingenting, vi gör bara dig, vi bara förstärker ditt.
Ja, det där hatar jag. Ja, det där är så jävla löjligt.
Det hör man ju liksom överallt. För det tänkte vi också, att alltså, så många som gör liksom fillers och typ så.
Det är det du gjorde med din eller spänningsgrej.
Ja, att typiskt så, nej, men alltså vi bara förstärker dig. Ja. Vi tar fram dina drag och typ så här. Men alltså, vad tänker du kring det? Just att det är ju också så jävla skadligt. Man kan ju gömma sig så mycket.
Ja, men det där är ju någon kombination av att, alltså att folk rättfärdigar det för sig själva på det sättet. Och att eftersom klinikerna vet att det funkar, så använder ju de det språket också. Och jag tycker bara så här, det där är så, så här Orwellskt. Det är liksom, det är inte så här. om du går till en kirurg och säger så här, jag vill operera min näsa, jag vill att den ska bli smalare och få lite mer skidbacke, mm, och sen lägger man alltid till så här, men jag vill fortfarande inte skriva ut som min näsa. Och då säger kirurgen så här, ja ja, det här kommer vara din näsa, men den är bara lite förändrad. Och man bara, fast vet du vad, om du vill ha din näsa, det finns ett jättebilligt sätt att göra det på som är supersnabbt och supersäkert, och det är att inte gå till en plastikkirurg.
Ja, här,
hela poängen är ju att du faktiskt förändrar någonting.
Ja.
Och det tycker jag gäller all, alltså det här, det är jättekonstigt så här, bevara sina drag.
Ja.
Det är så här, ja, men vill, det är någonting ändrar du ju ändå.
Ja,
och det tyckte inte du var ett drag då.
Nej.
Så att jag fattar inte riktigt.
Nej, vad är det egentligen att se ut som sig själv?
Ja, det är ju att inte operera sig.
Ja, det är ju att inte göra någonting alls.
Ja, så det är,
men sen, och sen samtidigt tänker jag, men hur jävla viktigt är det att se ut som sig själv?
Då? Nej, men det är det jag tycker så här. Jag tycker ändå man ska kalla en spade för en spade.
Ja,
så här, då, man behöver ju inte då, ja.
Men när vi har diskuterat de här frågorna innan i podden så har vi alltid fastnat i diskussionen kring om man ska berätta eller inte. Kanske framförallt om man har en stor publik på internet till exempel.
Just det, den här föredömen.
Ja, precis. Alltså så här, ska man berätta för att då inte liksom, ja, men ljuga om sitt utseende, men kanske då med risk för att inspirera andra till att springa och göra massa ingrepp?
Mm.
Eller ska man då hålla tyst och typ, ja, men undanhålla det?
Mm. Jag
vi har alltså fortfarande inte landat.
Nej. Alltså jag kände faktiskt en anledning till att jag väntade så länge, men typ ändå att jag var 23 kanske när jag gjorde min första operation.
Mm.
Jag ville göra den mycket tidigare, men jag tror att en anledning var att jag då kände att jag nästan begick ett brott gentemot andra.
Ja,
typ. Och det, men jag tror att vi lägger alldeles för stor vikt på typ vad en enskild person gör. Det kan vara en sak om man har så här 100 000 följare kanske. Men liksom det här pågår ju hela tiden på ett liksom mycket mycket större plan. Och det blir ju också konstigt nu när folk gör det och inte pratar om det, för då blir det ju den här rumpträningsgrejen som du var inne på.
Ja, för vi pratade med en kompis här innan som liksom själv är man, och han sa ju att det är ju väldigt stort också i typ så här, i träningsvärlden att många män då typ, ja, men går på anabola eller något annat just preparat som gör att man växer samtidigt som de typ säljer träningsprogram.
Ja, så är det ju säkert.
Ja, och då blir det ju med så här, är det inte typ falsk marknadsföring?
Jo, det är det ju.
Ja.
Det är 100%.
Ja.
Men, och vet ni en annan sak som har provocerat mig något? Alltså jag vet inte varför jag blir så provocerad, men alltså i liksom efterdyningarna av programmet, när jag har läst liksom olika Instagram-inlägg, bland annat Lady Damer som skriver så här, man pratar om så det egna valet och att man alltid i de här diskussionerna plockar bort det från kvinnan. Nej gumman, det är inte alls ditt val, för det är förtryck och patriarkat. Ja, det är kanske det, men jag vet inte varför jag blir så jävla provocerad av att, alltså av att så här, av att alla som gör skönhetsingrepp skulle vara helt jävla oförmögna att faktiskt fatta beslutet av att här, jag vill göra detta. Jag kanske är påverkad av allt det, men nu har jag landat i att jag vill det.
Men, det här, men i det finns ju också hur mycket skam som helst. Bara jag går runt som en jävla skamfläck som inte kan stå emot patriarkatet. Jag är en dålig feminist då, och liksom, varför är jag så ytlig som bryr mig så mycket om mitt utseende? Samtidigt som jag också kan känna så här, ja, men om jag inte lägger mycket tid på mitt utseende och typ sparar alla de pengarna och liksom lägger undan dem, för då är jag jätterik när jag är pensionär. Och så bara, men vad fan ska jag göra med alla de pengarna till? För jag kommer ju... Ja, för jag ser för jävlig ut och kommer liksom jobba i motvind genom hela mitt liv för att jag inte tillhör idealet.
Nej.
Alltså.
Nej, precis. Men det blir också, jag vet inte, det är också någonting med, nu handlar ju det mer specifikt om serien, men det är så här, om det är någon som är liksom provocerad av, ja, men typ själva serien eller av mig typ, då är det så här, alltså det jag vill göra är ju så här, konstatera så här, okej, vi har ett samhälle, vi lever i en så här, du vet, vi lever i en kapitalism, vi lever där det finns en bransch som tjänar pengar på det här. Vi har alla de här systemen liksom som funkar ihop. Så här blir det liksom. Det här är resultatet. Och sen får ju gärna folk diskutera vad vi gör åt det. Men jag vet inte, jag tror inte att det är så enkelt som att vi ska säga till folk att de inte ska berätta om sina ingrepp, tyvärr.
Nej.
Det tror jag liksom inte.
Nej, precis. Och det blir ju också hela den diskussionen om att så, nej, det är inte alls ett eget val. Det kommer ju definitivt inte få fler att känna att de vågar berätta om det, för att man känner sig ännu dummare.
Mm.
Av att så, åh nej, jag kan inte ens stå emot, jag har inte gjort det här på egen hand tydligen. Jag är så jävla dum.
Ja, precis. Alltså.
Mm. Men jag tänker, för det, var, nu har inte jag koll på det, men jag tror att var det inte i Norge som det kom en ny lag förra året? Som väl, vad var det?
De har ju att om man typ retuscherar sina bilder så måste de, alltså på samma sätt som man måste annonsmärka ett samarbete, måste de även märka ifall man har retuscherat sina bilder.
Och det är väl svinbra, tänker
jag. Det tycker jag med.
Fast ja, det känns lite svårt kanske att bevisa. Eller vad ska man säga? Det känns som att det går att komma runt det. Men det gör det i och för sig med det finns ju smygreklam också. Så det är väl,
och då är ju frågan ändå, också ja, om man då har retuscherat sin bild i telefonen, men om man har liksom retuscherat sig genom att lägga sig under kniven. Vad är...
Ja, just det. Ja,
det är ju två olika.
Ja, precis. Men allt det här känns ju, det blir ju liksom, allt känns ju som lite så här plåster på någonting som är större egentligen.
Det är det. Ja. Verkligen. Alltså de senaste åren så har det verkligen vuxit fram det här Instagram-ansiktet. Ja, du vet ju vad vi menar.
Ja.
Alltså, vad tänker du kring det? Att ett liksom ansikte, jag vet, alltså nu alla som lyssnar ser ju det här framför sig liksom. Alltså att det på något sätt har blivit det naturliga, eller liksom... Mm.
Precis. Jag tror ju att det ansiktet är... Jag tror ju att mer och mer liksom, i och med att vi har liksom, sociala medier och internet, jag tror ju att man kommer se kanske ännu mer att det utvecklas parallella ideal för olika grupper. Mm. För jag tror ju inte att alla tjejer har det Instagram-ansiktet som ideal. Men det blir väldigt tydligt vad det är för ansikte.
Mm.
Jag tror ju liksom att man kommer se kanske flera sådana. Och det kanske redan finns flera sådana. Och just att vi pratar om det som ett Instagram-ansikte nu tror jag är för att det är just det idealet tillhör de som har liksom mest makt i, liksom på Instagram. Mm. Typ. Så det blir naturligt att man ser det mest inom vissa grupper.
Mm.
Men jag tror ju inte att så här, jag vet inte, en typ... Jag vet inte. Nu det här kanske är dålig jämförelse, men jag tror inte att en så här 45-årig kvinna på Östermalm, hon kanske inte nödvändigtvis tar fram Kylie när hon går till kirurgen, men hon kanske har någon annan sån. Jag vet inte.
Nej, men det är sant.
Ja, men jag tänker mig att många äldre som gör saker, de kanske visar en bild på sig själva fast för 20 år sedan, vad jag vill se ut så här igen. Men vad kan en 18-åring eller 20-åring visa? Precis. De kan inte visa en bild från när de var liksom 5 år.
Nej, men de visar ju någonting som aldrig har funnits.
Ja, precis. Och det har ni med mig i programmet, att många visar liksom en bild på sig själva fast med då ett sånt här Instagram-filter.
Ja,
bara, det är så här jag vill se ut hela tiden.
Men det känner jag igen mig svin mycket i. Alltså, jag har aldrig visat bild på någon annan, utan jag photoshoppade, jag blev väldigt bra på Photoshop väldigt tidigt. Och jag photoshoppade bara bilder på mig själv. Och sa så här, för då såg jag ju så här, det här ser ju bra ut.
Exakt.
Så här vill jag ha det.
Mm. Men en sak med som vi reagerade på typ precis när serien hade släppt, så var du med i många olika program liksom på SVT där alla ställde frågan att så här, ja, men tror du verkligen det är bra att göra ett sånt här program? Tror du inte bara att det kan inspirera och att det då är liksom, ja, men farlig inspiration? Vad tänker du kring det?
Ja, alltså, jag vill verkligen säga det, för jag har märkt att det har kommit väldigt mycket kommentarer på det inlägget och jag har förstått att vissa tolkade, jag fattar att man läser det som att jag är kritisk mot liksom frågan. Jag tycker att det är rimligt att ställa den typen av frågor som journalist, för att dels så tror jag att många tittare kanske har sådana tankar. Och sen så är det ju kanske för att man vill ha ett bra svar på det. Alltså det är deras jobb. Men jag tycker att det var intressant att den kom så många gånger, för att jag tror att så här, visst, många tittare kanske sitter och tänker de tankarna, men det hade man ju inte tänkt om jag hade gjort en dokumentär om typ den skenande alkoholismen i Sverige. Då hade ju ingen tänkt sådana tankar överhuvudtaget. Alltså, då hade ju den frågan bara känts liksom apart. Och det är ju någonting roligt med bara idén om att så här, jo, att jag skulle svara så här, jo, vet du har rätt. Det här, jag ångrar att jag gjort det här programmet, för det är så farligt det här programmet. Alltså, det kommer liksom få alla att bara rusa till så här kliniken. Så funkar det ju liksom inte.
Nej.
Nej, men och du säger ju också någonting i att så här, nej men om du skulle göra ett program om alkoholism, det, man blir inte så lockad av det, men alla, så, alltså alla i samhället, man ljuger ju om man skulle påstå att man inte blir lockad av att vilja se så bra ut som möjligt. Mm. Alltså, och sen kanske inte alla är beredda att göra vad som krävs för att bli ännu snyggare. Men det är klart att det är lockande att vara normativ.
Men det är också så, det blir ju så, vissa ämnen är ju så att så här, om det kan inspirera så får vi inte prata om det. Alltså det kan ju inte vara antingen eller, tänker jag.
Nej, det tror inte jag heller.
Alltså det är ju typiskt och självmord. Åh nej, var tysta om det, för då kommer någon bli inspirerad. Alltså, men vi kan så, alltså sända, alltså tänk alla krimserier, det är ingen som, alltså det kanske är någon som sitter och bara, så skulle jag vilja mörda någon, men alltså ni fattar.
Ja, det blir
alltså
så här gamla tv-spelsdebatten.
Ja,
men nej, men sen, jag vet inte, det är också någonting så här, apropå den här Gunilla Brodrej-texten. Hon kändes ju ganska liksom provocerad. Och det kan ju fattas såklart, det vill ju att man ska bli. Men det är någonting med så här, jag gör ett program där jag säger så här: här har vi mig, och jag har problem med så här själv, alltså det är ju en form av självfixering, och så här, jag är fåfäng och mår inte så bra, och är uppenbarligen har så här, min ångest ligger mycket i någon form av så här självcentrering, och jag skulle verkligen må bra av att så här, se utanför mig själv. Och sen så skriver hon en text där hon är så här: han är så jävla självcentrerad och han skulle må bra av att tänka utanför sig själv. Och man bara, men ja, men det
jag
är
ju,
bara, det, ja, man bara, har sett programmet? Det är, ja, det, jag, det, är det jag säger.
Alltså, ja, precis. Jag tänkte lite det, men bara, undrar om hon har sett bara liksom så, hon har skum, alltså det kändes inte så.
Ja, men det kändes ändå, jag vet inte, det var ändå så här ganska mycket detaljer i programmet, så det kändes som att hon, men jag bara undrar, ja. Det är, så jag håller, det är inte som att jag kommer gå i debatt då och vara så här: nej, vet du vad, jag är inte självcentrerad. Nej, jag har opererat mig för andra skull. Så är det liksom inte.
Ja, men det är väl en liten del av liksom varför många i vår generation också mår ganska piss, för att vi är självcentrerade.
Ja, det handlar ju om så här individualisering.
Ja, ja, individualismen liksom, ja.
Men alltså, det som du ändå har fått liksom, som du har hunnit läsa, hunnit se, alltså, är det många som är, ja, men som relaterar, som jag sa i början, att man blir så här.
Ja, jättemycket. Och det är ju, för mig, det var väldigt läskigt när programmet skulle komma, för jag, man har ju hört att så, vi lever i en hat, ett hatsamhälle och sådär. Och det har varit väldigt skönt att så här, det är verkligen alltså hundratals okända människor som skriver, och det fortsätter komma varje dag. Alltså folk som är liksom, det är så gulligt, för de har ju, de behöver ju inte skriva överhuvudtaget, men de bara skriver så här, att de är så här, jag är så berörd, jättefint program. Exakt. Jag kände bara att jag behövde skriva någonting och jag känner igen mig jättemycket typ. Så att verkligen, verkligen många.
Ja, för det tänker jag, men speciellt vår generation, alltså som jag sa till dig innan, att så här, det kändes som jag hade längtat efter den här typen av program om de här sakerna, för att det har inte gjorts innan, och man, alltså vad fan, man lever ju det här hela tiden.
Ja, och man gillar ju också det här med att det är inte ett program som säger till mig vad jag ska ha för åsikter. Nej. Utan man får ha åsikterna själv. Ida blev ju skitförbannad. Ja, du vet, när du sitter i bilen och så här säger typ, ja men jag ska sluta göra på honom.
Jag bara, nej.
Det är så typiskt SVT.
Jag är så jävla SVT.
Gud vad kul. Gud vad kul att du gillar.
Och sen du bara, lugn. Alltså det kommer ju komma, jag bara, sen
är det, jag bara, det är 20 minuter.
Men jag blir jätteglad. Nej, men jag blir jätteglad att du kände så, för att det var precis så jag tänkte med slutet. Att så här, det vore så jävla präktigt och typiskt SVT att göra det. Men det tycker inte jag blir bra, liksom, bra konst, om man ska säga. Och det är inte heller sanningen. Och det är också en journalistisk produkt, så det vore ju också en lögn. Men, så här, men bara rent berättarmässigt så blir det helt ointressant, tycker jag.
Att
så
här,
det kommer en moralkaka på slutet.
Ja, precis.
Det vill man ju inte ha.
Nej.
Och jag läste Valerie,
Expressen.
Ja, precis. Hon skrev någon form av så här recension. Och hon, jag gillade hennes text jättemycket. Hon var väldigt så här, hon tyckte om liksom berättelsen så här. Jag blev jätteglad. Men det enda hon inte tyckte om var liksom slutet, för hon tyckte att det blev så här opolitiskt då och fekt typ. Och det får hon ju tycka, men jag kände så här, aha, jag tycker verkligen motsatsen. Det hade blivit jättefekt om det landade i någon sån, Erik behövde bara gå igenom den här resan och sen kommer han vara en lycklig person och allt kommer vara frid och fröjd. Så funkar det ju inte.
Nej, men vi vill ju gärna det, så Alltså,
och jag tycker vi blir liksom
lösningar.
Ja, men och vi blir så ofta idag tycker jag knäppta på näsan med vad vi borde ha för åsikter, så det kan vara skönt att se något där ingen säger åt mig. Nej. Vad jag borde känna.
Ja, men och alla vi i Sverige vet redan vad man borde känna, ja, skönhetsgrepp. Ja, man borde ju älska sig själv och inte göra någonting. Ja, det vet ju alla redan.
Ja, men det är samma sak som älskar din kropp, men man vill ju inte själv vara tjock. Alltså,
nej,
precis. Det är ju så. Alltså. Ja, så är det.
Okej, då har vi kommit till sista frågan. Ja. Mm. Vad inspirerar dig?
Oj, gud, vilken bra fråga. Jag blir inspirerad av människor som jag upplever som väldigt trygga och snälla. Alltså som är någonstans motsatsen till det här inåtvända, självupptagna. För jag har alltid dragits till människor med väldigt stort självförtroende. Men de har inte alltid varit så snälla. Alltså det finns ju också en typ av person som är lite mer alltså narcissist och tar mycket plats bara. Men på senare tid så har jag verkligen försökt så här. Eller jag har blivit väldigt inspirerad av människor som har tryggheten att så här, hylla andra, lyfta andra, vara typ så. Och det är lite, ja, det är mitt, dit försöker jag sträva själv. Liksom. Jag tror verkligen att Gunilla Brodrej har rätt. Att så här, man mår mycket bättre när man kan liksom bjuda, ge av sig själv till andra.
Håller med.
Fan vad fint.
Ja, tack så jättemycket för att du ville läsa Ångestfällan.
Tack, det var jättekul.
Ja, det blev så bra.
Ja, verkligen. Kul. Ja, alltså det är inte så att man liksom, alltså jag tror att jag kommer kunna prata om det här för alltid och aldrig riktigt landa i vad jag tycker och tänker om saker och ting. Det är ju också, jag kan ju tycka om det, att det inte alltid behöver finnas tydliga svar.
Såklart.
Och rätt och fel.
Men du vet, sen ibland kan jag bara så, åh gud, alltså gör jag det? Känner jag så, om jag nu skulle fatta beslutet av att nej, det är inte okej med skönhetsoperationer. Det är att gå emot min liksom feministiska ståndpunkt. Det är att gå emot vad jag liksom, vem jag vill vara för mina framtida barn eller för barn i min närhet. Att så här, har jag väl tagit det beslutet så finns det ingen väg tillbaka. Alltså jag är rädd att fatta det beslutet och sen landa i det. För att så här, ska jag sen om ett år bara, eller nej, förresten nu känner jag att jag vill operera mig. Alltså jag tror att lite i mig i alla fall ligger i att jag inte vill fatta det slutgiltiga beslutet. Jag vill vara i ett gränsland av att jag eller att jag väntar på typ, detta låter hemskt, men det ligger nog lite i det, att så här, jag väntar på att det ska komma ett slutgiltigt argument som rättfärdigar det så mycket för mig, så att jag med gott samvete till exempel kan lägga mig under kniven.
Ja, jag går nu och mer då och väntar på, alltså jag förstår ju vad du menar och kan ju hålla med dig och känna det också, men jag tror att jag mer också går och väntar på att så här, eller jag har något inneboende hopp i att jag ska vakna upp en dag och verkligen, verkligen älska allt jag ser i spegeln.
Ah, okay.
Att jag ska vara så liksom, ja, men nöjd med mig själv typ. Jag fattar ju någonstans att det är helt omöjligt. Men jag vill ju tro att det inte är det. Ja, och jag lyssnade faktiskt, för jag tänkte så här när vi skulle träffa Erik, jag bara, det var ju inte så länge sedan vi gjorde ett avsnitt om fillers och skönhetsingrepp. Och jag undrar vad jag sa då.
Ja.
För att jag vet inte. Nej. Alltså för mina åsikter ändras hela tiden och jag kommer liksom på nya infallsvinklar hela tiden. Jag kände också nu när jag lyssnade på det att bara för några månader sedan så pratade vi om vissa ingrepp som man då visste att folk hade gjort. Nu idag pratar vi om ännu sjukare saker som jag inte ens hade in mind där och då.
Vadå, förlåt att vi har haft så fettsugning.
Nu är det fettsugning på tapeten.
I vårt vokabulär. Ja. För att vi har hört om folk som har gjort det.
Ja.
Hallå?
Nej, men det, jag blir så ledsen. Alltså jag blir...
Ja, men jag med. Jag blir skitledsen. Ja. Men Erik var så jävla smart. Vad är?
Ja.
Förlåt, alltså du vet, så smarta människor.
Nu, det är ju väldigt många som redan har sett programmet och diskuterat det. Det har ju förts mycket debatter kring det också under och efteråt. Men har man inte sett det så är det alltså Under kniven på SVT Play som du ska in och streama nu.
Exakt, det rullar ju nu as we speak också på linjär TV, tror jag.
Ja,
på,
det gör det.
Vet jag inte vilken dag.
Jo, men... Nej, inte vilken dag. Jag vet bara att det är sent på kvällen, för det Exakt. Fick inte vara för tidigt, för då är det för många unga som ser det.
Ja, men jag tänker så, om man vurmar för linjär TV, vilket jag kan förstå,
ja,
så går du ju även att se på det sättet,
ja,
så att säga.
Ja, då får du kolla en liten traditionell tablå.
Och man blir liksom, alltså mamma sa det, för jag tipsade mamma om programmet och hon hade kollat två avsnitt och så sa hon det att så här, gud, alltså att man, så, man blir liksom ett med Erik. Alltså man känner med honom så mycket, man förstår honom.
Mm.
Och samtidigt så blir man så, men du behöver inte göra allt det här. Men man fattar samtidigt att så här, jo, det är klart du ska göra det.
Ja, alltså, det är typ så här, jag förstår ju. Om jag skulle prata med varje enskild person som lägger sig under kniven då, om vi ska använda det uttrycket, så skulle jag förstå varenda en av dem förmodligen. Mm. Det jag inte kan eller kanske vill förstå är ju samtiden, att det är här vi har hamnat.
Mm.
Det är typ det som jag blir så här, fan, jag hatar det på ett sätt.
Mm.
Ja, tack så jättemycket Erik för att du vill gästa Ångestpodden och för att du har gjort det här programmet.
Ja,
otroligt.
Skriv gärna till oss vad ni tänker, alltså så här, om ni har sett programmet, vad tänker ni? Alltså jag älskar att diskutera det här.
Mm.
För att det är så svåra frågor.
Ja, it's a never ending story.
Ja.
Mm. Men något som inte är a never ending story, eller jo, något som också är a never ending story är ju Ångestpodden som rullar vidare som vanligt även nästa torsdag.
Jag tror du skulle säga det här avsnittet, för det lider mot sitt slut.
Ja, det gör det.
Med det sagt så hörs vi precis som vanligt nästa vecka.
Det gör vi.
Då kommer vi prata ADHD och tjejer.
Spännande.
Många som önskat.
Och att få diagnosen väldigt sent i livet.
Ja.
Mm. Okej.
Ha det bäst.
Hej då.
Podplay.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.